midsommaren närmar sig, havet ligger stilla och du guppar fram i en båt i den österbottniska skärgården. Det låter väl som en idyll, om du frågar mig. En 4 timmars båtresa i Kvarken, i solnedgången eller uppgången. I sig en helt mysig utflykt säkert. Men kunde det finnas något snabbare och effektivare sätt än en passagerarfärja för att ta sig från punkt A till punkt B? Kanske susa fram i ett tåg? Eller att själv kunna köra den vägen på en liten timme så? Ja, jag talar alltså om Kvarken och drömmen, planerna och utredningen om en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå. För nu finns det inte bara ett eller två utan 6 möjliga scenarier för hur man i framtiden skulle kunna åka mellan Vasa och Umeå utan att åka båt. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi blicka in i Kvarkens framtid. Det här gör jag tillsammans med Filip Sten från Yle Österbotten och Magnus Svanjung som jobbar som Nordenkorrespondent. Fågelvägen är det ungefär 100 kilometer mellan Umeå och Vasa. Alltså ungefär lika långt som mellan Helsingfors och Salo, mellan Pyttisö och Helsingfors eller mellan Närpes och Oravais. Skillnaden mellan de här exemplen och Vasa och Umeå är att det går att köra alla de här vägarna på ungefär 1,5 timme med bil. Men för att köra mellan Vasa och Umeå så behöver du köra bilen ombord på en båt och kryssa i ungefär 4 timmar. Ja, det är ju såklart det här vattnet, Kvarken, som ställer till med, man kan kanske kalla det problem. Och den här drömmen om en fast förbindelse mellan de här två städerna, den har funnits länge och den verkar nu vara på tapeten igen. Filip Sten, du jobbar på Yle Österbotten och har rapporterat om det här ärendet. Hur ser det ut just nu? Hur ska man åka över Kvarken i framtiden?
Mest realistiskt är väl nog att man också i fortsättningen åker färja eller båt. Men den här förutredningen, den har då listat 6 olika alternativ. Det är då olika bro- och tunnelkombinationer och huruvida det ska då vara landsväg eller järnväg eller både och då i den här fasta förbindelsen mellan Vasa och Umeå.
Ja, Trafikledsverket här i Finland har alltså arbetat fram en förutredning om hur en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå skulle kunna se ut. I den här förutredningen så presenterar de 6 olika scenarier, eller 6 olika alternativ. Filip Sten nämnde redan olika bro- och tunnelkombinationer. För den som vill köra bil över Kvarken så skulle det i framtiden handla om endera en landsväg som delvis då skulle gå över en lång bro, eller sen ett alternativ med en lite kortare bro och en tunnel. Vill man istället satsa på järnväg så är det endera bro eller bro plus tunnellösning eller en järnvägstunnel som skulle gå hela vägen i tunneln, lite som kanaltunneln mellan Storbritannien och Frankrike. Det 6:e alternativet som har presenterats är en kombination av landsväg och järnväg med både broar och tunnlar. Filip, hur motiverar man det här i den, ska vi säga, den offentliga debatten? Hur viktigt anses det vara att ha en fast förbindelse?
Det här har ju nog liksom talats om från och till i decennier redan, de här brodrömmarna, broplanerna. Och ännu för, ska vi säga, 10 år sedan så talar man ju mycket om det här att binda ihop Ryssland och i förlängningen Kina med den norska Atlantkusten. Liksom, att få ett varuflöde den vägen då, som skulle kunna dra nytta av den här fasta förbindelsen. Nu efter att Ryssland har inlett sitt anfallskrig i Ukraina så då är det ju de här militära aspekterna som poängteras här. Att det skulle ge framförallt en möjlighet för då NATO att snabbt få över materiel till Finland.
Mm. Det går ju redan båttrafik mellan Vasa och Umeå. Är det den här hastigheten som skulle vara viktigare om man skulle få en fast förbindelse?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl att man kan kanske tänka det som så att en fast förbindelse är alltid en fast förbindelse. Medan fartygstrafik, åtminstone teoretiskt, är mer sårbar. Jag menar, du kan sänka dina fartygen eller ta bort dem, du kan det där stänga hamnarna. Naturligtvis är ju en fast förbindelse allt annat än osårbar också.
Mm. Men det är ändå liksom någonting större än bara det att det ska vara enkelt för privatpersoner att åka över.
Man tänker ju nog mycket på att den här fasta förbindelsen då skulle liksom ge en boost åt näringslivet på båda sidor, både i Österbotten och i svenska Västerbotten, att det skulle skapas en sån här motsvarande liksom Öresundsregion, ett stort pendlingsområde som det där skulle locka till sig både folk och arbetsplatser och investerare.
Sen var det då det här med pengar. För som vi vet, smakar det, ja då kostar det också. I den här förutredningen som presenterar de här sex alternativen på en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå så fanns också en uppskattning på vad det hela skulle kosta. Den billigaste lösningen, den med landsväg på bro, uppskattas kosta i alla fall 5 miljarder euro, alltså 5000 miljoner euro. Den dyraste lösningen, en järnvägstunnel som går under marken hela vägen, skulle som dyrast kunna kosta 30 miljarder euro. Så det handlar om en hel del pengar nu. Det är vad man behöver lägga ut. Nu efter det här så ska man bland annat sätta sig ner och börja fundera vad det här projektet skulle kunna ge tillbaka. Men förutom pengar så kostar ett sånt här projekt också för miljön. Filip Sten, hur mycket skulle ett sånt här projekt belasta miljön?
Nå, i den här förutredningen så det där, man lägger inte hemskt mycket text på de här miljökonsekvenserna. Man konstaterar helt kort att det skulle ha en negativ inverkan på naturen. Replott skärgård som ju då skulle vara varifrån då den här broförbindelsen först skulle gå över Replottlandet och sedan då vidare över Kvarken därifrån. Stora delar av Replott skärgård är ju idag Natura 2000-område. Det är ett UNESCOs världsnaturarvsområde. Man håller just på nu och färdigställa förordningen kring ett Kvarkens naturskyddsområde. Så det är väldigt mycket olika naturskyddsvärden här som nog hamnar i kläm. Då har man nog i de här vägsträckningarna försökt komma runt de här ställena, men helt det där utan att gå över de här naturskyddsområdena kommer man inte. Och det är ju naturligtvis klart att en väg eller en järnväg, en bro av den här kalibern, så har ju konsekvenser liksom långt utanför vägrenen, ska vi säga. Att det syns på längre håll. Och sådana vägbankar och broar, det kommer ju att påverka havströmmarna, det kommer att påverka sjöfarten. Det finns ju väldigt mycket handelssjöfart längre upp i Botniska viken som passerar Kvarken. Så det är nog, det är många frågetecken här. Och det konstaterades här också att redan byggandet av den här förbindelsen kommer att ge upphov till väldigt stora koldioxidutsläpp.
Hur låter den här diskussionen och debatten kring en sån här möjlig fast förbindelse någon gång i framtiden? Vem är det som vill ha den och vem är det som står emot den?
Jag skulle säga som så att det finns liksom kritiker och förespråkare i precis alla grupper. Mm-hmm. Men det är en väldigt starkt polariserande fråga. De som är emot, de är jättehårt emot, och de som är för, så de är väldigt för. Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand är ju den som det där tydligast har det där fört fram den här tanken. Han har ju bland annat offentligt lovat äta upp sin hatt om det är så att det inte finns en fast förbindelse till Kvarken år 2040, det vill säga om 15 år. Mm-hmm. Det har vi ju att se fram emot hur det går med den saken. Men alltså Joakim Strand är också en sån här figur som samlar starkt sina anhängare, och också de som är kritiska mot honom, så det där är ofta ganska öppet kritiska mot honom. Nu vill jag inte liksom personifiera den här brotanken på Joakim Strand på något vis, men det där, han är nu den som har synts mest här i den här frågan.
Och vad säger, om vi tar steget från politiken ner på vår vanliga nivå, vad säger den vanliga människan, den vanliga österbottningen, hur viktig skulle en sån här förbindelse vara för det vanliga folket?
Där är det ju de som tycker att det här är en bra idé säger ju att kiva, då kommer man snabbare över till svenska sidan, medan de som är emot mera då talar om de här, framförallt de här naturvärdena här som nu riskerar.
Mm. Vi är tillbaka i båten som guppar i Kvarken, som i sakta mak tar oss till vårt broderland i väst, Sverige. För det låter ju som att det finns en vilja och ett visst intresse för en framtida, då till exempel bro mellan Vasa och Umeå i Österbotten, trots att det skulle kosta en hel del. Men hur ser det ut på andra sidan viken i Sverige, dit bron skulle gå? Nå, jag frågar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
Ja, frågar du vanligt folk så är det väl kanske lite som i Finland. Lokalt finns det ett ganska starkt engagemang. Alltså går du ut på gatorna i Umeå och frågar folk så tycker de flesta att det är en spännande tanke åtminstone. Många reser ganska ofta över till Vasa och tycker att det skulle vara bra. Andra tycker kanske att det är orealistiskt eller ett hot mot miljön eller så här, men det är någonting som upplevs som helt realistiskt, åtminstone på sikt. Det är någonting man diskuterar. Men sen igen går du ut på gatan i Stockholm där jag för tillfället befinner mig, eller i Malmö och frågar, så har nog de flesta knappt hört talas ens om ett sånt här projekt. Och sen är ju en stor skillnad mellan Finland och Sverige att det här är någonting som utreds i Finland av den finska regeringen. I Sverige så finns inga sådana planer eller utredningar på nationell nivå.
Mm. För att bygga då till exempel, tar vi till exempel en bro över Kvarken, så behövs ju ett politiskt beslut. Finns det en politisk vilja i Sverige att genomföra ett sådant här projekt?
Om vi talar om politiker på nationell nivå så är väl svaret nej, åtminstone på kort sikt. Den svenska regeringen har gjort ganska klart att man inte har några planer på att ta ställning för ett sådant här projekt. Man ser att man prioriterar andra infrastruktursatsningar. Också i Västerbotten och Norrland så har man till exempel ganska eftersatta järnvägar och annat som man måste satsa på. Men igen, om man ser det här regionalt så finns det ett starkt politiskt stöd för det i Västerbotten. Där är lokala politiker nu uppriktigt glada över den här finska given att åtminstone utreda en fast förbindelse och hoppas att den på något sätt ska matchas i Sverige. Och också helt konkret har man nog lokalt eller regionalt tagit vissa steg för att skriva in det här i vissa planer och sånt.
Mm.
Men sen har man haft mycket svårare än i Finland att få gehör hos regeringen i Stockholm. Man har kanske haft den här hävstången som SFP har haft i regeringen i Finland. Men också därför så är man glad över att den finska regeringen, eller i klartext Joakim Strand, nu driver den här frågan också i förhållande till den svenska regeringen. I höstas lyckades man till exempel få in en skrivning om att stärka de ostvästliga kommunikationerna i en sån här avsiktsförklaring som antogs när Finlands regering besökte Stockholm. Och det här förde åtminstone Joakim Strands tankar uttryckligen till en Kvarkenbro. Han passade också på att lobba för en fast förbindelse i samtal med Ulf Kristersson. Jag talade med dem båda efteråt och graden av entusiasm var väl kanske lite olika, men Kristersson sa åtminstone inte nej. Han sa att han alltid är intresserad av stora nya infrastrukturprojekt på sikt och han sa också att det är viktigt med just de här öst-västliga förbindelserna.
Mm. Finns det liksom konkreta milstolpar som behöver uppnås för att Sverige skulle vara intresserade av en fast förbindelse som ju ändå, enligt de här utredningarna som nu har kommit, blir ganska dyr?
Ja, först och främst så behövs det nog mer folk och industrier på båda sidorna av Kvarken. I Sverige gör man ofta jämförelser med Öresundsbron. Och skillnaden är ju då att det finns så oändligt mycket mera folk i de regionerna. Enligt den här utredningen så skulle kanske ett par 3000 bilar och lastbilar per dag passera en bro över Kvarken. Och över Öresundsbron då igen handlar det om 20 000 fordon. Men sen så ska man också kanske då komma ihåg att en bro eller en förbindelse i sig skapar dynamiska effekter. Alltså den gör att det börjar hända saker och det har vi inte minst sett då vid Öresundsbron. Men sen tror jag att man måste se två stora trender här. Den ena är den gröna omställningen som nu i ganska rask takt förändrar näringslivet i norra Sverige och också i Österbotten. Det har ju funnits en del motgångar nu med Northvolt och annat, men mycket kan hända. Och den andra stora trenden är försvarssatsningarna. En stor del av dem ska ju gå till annat än vapen, alltså sånt som stärker försörjningsberedskap och sånt. Och här försöker man ju nu sätta in stöten, alltså man kör på det här argumentet, de som vill ha en bro. Det ska man kanske inte underskatta eftersom det just nu tycks finnas hur mycket pengar som helst om man kan motivera dem med just säkerhet.
Okej, så vill man bygga en bro över Kvarken så kostar det i alla fall 5 miljarder euro. Och om den här bron inte byggs innan 2040, då har minister Joakim Strand sagt att han ska äta upp sin hatt. Filip Steen, vad tror du? Kommer det att byggas en bro över Kvarken i framtiden?
Jag ser väl det inte som jättesannolikt att det ska vara färdigt redan till 2040, men det där inte tror jag nu väl att det är alls någon omöjlighet att en sån här förbindelse i något skede skulle kunna byggas. Men det här är ju ett enormt projekt vi har här i Vasa-regionen, så hade under 10 års tid så hade projekterats en ny väg till hamnen i Vassklot i Vasa. Mm-hmm. Och den här skulle då till stor del gå över åkermark, skogsmark, och då i grannkommunen. Och det här har utretts i 10-15 års tid och det kommer inte vidare. Så jag funderar kanske närmast ur den synvinkeln här, att om man inte får en sån där väg till stånd, så ser ett sånt här projekt ganska besvärligt ut att få igenom.
Tack för det, Filip. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, Filip Steen från Yle Österbotten och vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Kom ihåg att klicka på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan på arenan, så hittar nyhetspodden lätt på Yle Arenan. Och dessutom får du en notis när det finns ett nytt avsnitt. För slutmix av dagens avsnitt står Kristoffer Bonn och Lukas Dahlström är producent.